Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Och vi såg att det var torsdag och vi såg att det var gott. Och jag såg även dig, Fadervik, här på plats hej, hej. I Nyhetskommens studio i GP-huset. Hur är läget?
Bra! Mm. Jag trodde det var onsdag.
Det är det
men
väl
jag
ändå inte.
Hit.
När jag sitter på min dator, det är torsdag, det stämmer. Idag ska jag berätta allt, eller i alla fall en hel del, ett urval av det du behöver veta om EUs nya migrationspakt. Den stora nyheten från igår, det är lite överanvända ordet, historiskt har utbrustits, men den här gången tror jag faktiskt det är relevant att säga så.
Mm, ibland är det ändå det.
Ibland funkar det.
Jag ska prata om ett nytt politiker-AV-kaos som har skett i vår stad.
Ännu en gång.
Ny tradition i Göteborg.
Det är så.
Politiker kommer hit, det blir kaos.
Ja, vi får också gäst Per Sydvik kommer hit, vår grävande reporter på GP, och ska ta oss igenom en makalös historia. Ja. Dare I say it.
Det får man faktiskt säga.
Det handlade om en skolkurator som rökte hasch med en elev och lurade mamman på hundratusentals kronor och sen fick ett nytt jobb där hon röjde unga tjejer på ett skyddat boende. Det är faktiskt som man sitter och gapar sig igenom hela läsningen. Ja. Och Per ska ta oss igenom den här granskningen då som han har gjort. Vad har du mer för nu?
Lite kritik mot husdrömmar. Mm. Lite Isabella Löwengrip som har varit i Japan.
Yes.
Och ätit sjuka grejer.
Spännande.
Se fram emot ditt ansiktsuttryck.
Jag vill åka till Japan en gång.
Inte efter du har hört det här.
Okay. Jag ska prata om att Rishi Sunak har mördat Adidas rykte, tyvärr för dem. Och att om en besynnerlig historia om en smygfotare i en allmän bastu eventuellt ska vi väl hinna med.
Usch.
Ja, verkligen. Men ja,
usch. Men det skedde ändå.
Det skedde och vi kommer eventuellt att prata om det. Annars mår du bra.
Det tycker jag. Hur mår du själv?
Har du sett Three Body Problem?
Nej, och jag kommer inte heller göra det, Kalle. För att du och jag har gjort så dålig reklam.
Det har jag, men jag...
Du bara, varje dag är det så här på vår redaktion. Att du bara, det är väldigt dåligt manus. Väldigt dåliga skådespelare.
Alltså, igår...
Och sen bara, är det någon som har sett det här? Bara, nej, varför ska vi se det? Du säger ju att det är sämst.
Jag tror att du och Emily i alla fall fick liksom höra den här utläggningen från mig minst tre gånger.
För ja, att... allt det här kanske skedde
igår. Eller Victor men... som proddade igår. Han fick höra det först i sändning. Sen på vårt möte. Sen var jag borta hos Kulturen för att fråga om, har någon sett den här serien? Ingen hade sett den.
Sen på Instagram.
Ja, sen kom Johan Hilton, kulturchefen, förbi. Han hade inte hört när jag var skulden. Han kom förbi vår redaktion och frågade hur är läget, och jag bara, let me tell you hur läget är. Började prata om Three Body Problem igen.
Hade han sett det?
Ja, då kom Victor förbi och typ så bara, vilken intressant take typ. Nej, han hade inte heller sett den.
Victor bara, jag orkar inte mer.
Nej, men precis. Och vi liksom la ut en efterlysning på vår Instagram också. Har någon sett den här serien? En person hade av sig. Bara, jag har sett den. Jag skulle aldrig ha sökt upp den själv. Men det var på uppmaning. Typ, så här. Så en
inte
person,
uppmaning från dig.
Jag hoppades ju att det skulle bli lite surr kring det så att jag kunde få diskutera med någon kring den här serien. Det var ju en person som hade av sig i YouTube-live-chatten. Tyvärr är vi liksom inte så på det där ännu.
Nej,
men hör gärna av er i YouTube-live-chatten.
Jättemysigt.
Ja, det svinnice är det, för då kan vi ha, liksom bli lite bättre på att ta in det i programmet. Men där var det någon från Chalmers som ändå påstod då, en tjej, att de nya eleverna på Chalmers, nollorna eller vad de kallades, alltså inte för att de är idioter då, självklart, ni förstår, att de faktiskt såg väldigt bra ut, och att det kanske är på gång inom fysikersvängen att det inte är så orealistiskt att man ser ut som en supermodell då, som den här tjejen. Men så här, ja, det finns en bakgrund till varför det är mer okej att jag hela tiden uttala mig om hur kvinnliga fysiker ser ut.
Jaså?
Det gör jag inte ens. Det är bara den här serien. Ja, men jag vill få det till det. Men jag kanske ska lämna det bara.
Det
är en del av ett större resonemang i att jag tycker det gör den här serien mindre trovärdig. Men okej, jag ska inte gå dit igen. Det är fortfarande jag i hela GP-huset, eventuellt i hela Göteborg, som har sett den här serien. Trots att den är typ en världssuccé.
Men du säger ju att den är jättedålig.
Trots att den inte är så bra. Jag vet. Ja, it's a conundrum.
Jag har en timme om dagen fritid. Ja. Och jag kommer inte lägga den på en dålig serie.
Nej, kan inte någon göra det bara? Va?
Nej.
Jag vill prata med någon bara. Ibland, Fanny, så har jag funderat på att starta ett Instagram-konto som heter typ Chaotic Push-notiser.
Ja, för ibland skulle följa direkt.
Eller hur? Det plingar ju till i luren ibland och man undrar så, vad är det som pågår? Vad har skett? Och lite så var det igår när jag såg flashen från GP som lyder följande. Fiskare på surfbräda fick napp i skärgården. Då körde havskryssare in i motorbåt. Kapten åtalas. Man bara, vad är det som händer där ute?
Det är bara som att någon har tagit olika ord och sammanfogat dem.
Ja, precis.
Helt randomly.
Jag läste det så dåligt. Fiskare på surfbräda fick napp i skärgården. Då körde havskryssare in i motorbåt. Kapten åtalas.
Men vad har det ena med det andra att göra?
Ja, men precis. Man undrar lite det. Det var en kaotisk pushnotis. Det blev klick.
Ja, ja. Jag klickade också, men sen orkade jag inte läsa texten.
Nej.
Också att jag började liksom fantisera om hur kul de hade haft på desken.
Ja.
När de skrev den här
pushnotisen. Det är också ofta sånt jag tänker på.
Vi sitter ju väldigt nära The Breaking News Desk här på GP.
Mm.
Vi ser den faktiskt just nu. Tänkte jag bara, fan, nu har de suttit där och bara, ja, den här pushen blev så otroligt bra.
Men det känns som att det finns olika genres av pushar. Som är, vissa är bara så tydlig, så här, det här är nyheten, det här vill man veta mer om faktiskt.
Mm.
Sen finns det de som bara är så här, det här är så konstigt så jag måste klicka på det. Men i alla fall, då gick jag in på artikeln då och där är ingressen i en helt annan ton. Väldigt dynamiskt skrivet här då av vår kollega Peter Linnér.
Mm.
Jag läser från ingressen. Det var en vacker augustikväll. Idealisk för fiske. Mannen i 50-årsåldern hade ankrat sin fritidsbåt väster om Kjelle Knippla i Göteborgs norra skärgård. Då small det.
Nej!
Jo, och det som hände då är att han blev rammad av en segelbåt på 13 meter och hela krocken landade till slut i tingsrätten. Och det som skett är alltså att det ligger några fiskebåtar och fiskar utanför Kjelle Knippla i norra skärgården då, och en av de här fiskarna står på en surfingbräda och fiskar. As you do. Det är väl en sån där supp, antar jag.
Det var... Va?
De är bekväma till havs där ute.
Jag trodde att du skulle...
Har du varit på Kjelle Knippla någon gång?
Ja, det har jag faktiskt. Men
de vet hur man fiskar.
Jag har ju sett att man står på såna suppar.
Ja.
Det är det enda folk håller på med ute där.
Jag gissar att det är en supp.
Men med ett fiskespår.
Man undrar ifall det var en sån gubbe med skepparkrans och pipa som sydväst som stod på en supp och bara, yeah, it's a big one.
Jag var en bandare. Det är så, stickad tröja och allting.
Exakt, ser ut som det gamla fotot. Typ. Exakt.
Ser ut som Fisherman's
Friend.
På en
supp typ. A storm's a brewing. Alltså liksom paddlar in till land.
Men också att det tar ju ganska lång... Alltså en segelbåt är inte så snabb.
Nej, men den gick för motor, för det var ju helt vindstilla då. Det kom en 13 meter lång havskryssare när den här liksom sjöbjörnen eventuellt då, står och fiskar på en supp.
Ja.
Och den kommer för motor för det var vindstilla. Och just då som den här havskryssaren passerar surfingbrädan, då ropar någon, citat i artikeln då, Åh, han fick fisk och sen ramlade han i vattnet, ska någon ha utbrustit enligt förhör. Och då vänder sig kaptenen för att kolla efter det här och ta med sig ratten så att säga. När han vrider sig så vrider han även ratten, vilket då i sin tur leder till att han rammar den här andra fiskebåten. Oh. Där fiskaren i den båten kastas runt i sittbrunnen, som det står. Det blir en jäkla smäll. Och han ådrar sig en rätt jobbig whiplash-skada bland annat av det här. Krossar en tand dessutom. Och nu vill han ha 100 000 i ersättning. Men kaptenen vill inte betala, för han betraktar kollisionen som en ren olycka.
Ja.
Och det var väl nyheten ungefär.
Ja, men nyheten är så här, ni behöver inte ha så stora båtar att ni inte ser vad som är framför er.
Nej, men
det går bra med en liten surfingbräda bara.
Ja, det är väl den informationen man kan ta med sig från det. Ett riktigt kaotiskt ögonblick till havs som ni nu alla fått höra om.
Ebba Busch.
Ja.
KD:s partiledare.
Det stämmer bra det.
Vår vice statsminister.
Mycket riktigt.
Hon var i Göteborg i tisdags.
Jag har sett det, ja. Precis.
Hon höll en så kallad politiker-AV på John Scotts i Brunnsparken.
Hur länge har de haft det här? Det känns som att den här regeringen är så jävla på det med sina AVs.
Ja, jag vet.
De kanske bara kallar det. Man kanske alltid haft så möten där
bar.
Man diskuterar politik.
Ja, men
och
det är
nu
ju så
är
att det är
alla
bar.
Ja, men alla bara det är John Scott så. Ja, men just det, man hade kanske hade kunnat haft det på biblioteket eller
ja,
utomhus.
Ja, alltså, det är det jag tänker.
Ja, men nåväl, det, nu hade hon det.
Ja, det hade hon i alla fall och det blev stökigt.
Mm.
Vi minns ju alla vad som hände när vår statsminister Ulf Kristersson försökte ha en AV med öppen frågestund, va, på Pussvik i höstas, i november. Han blev utbuad.
Just det.
Det avbröts. Han fick avbryta hela sin frågestund och 8 personer fick ledas bort av polis. Och Ulf Kristersson sa i efterhand att mötet hade avbrutits så på grund av aggressiva gaphalsar i publiken. Att han var så.
Nu sluta vara såna aggressiva gaphalsar.
Gaphals är ju ändå, jag vet inte. jag tänker att man tillrättavisar ett barn. Om man säger att någon är en gaphals.
Lite så.
Dessa gaphalsar i alla fall demonstrerade ju då, alltså i höstas, mot regeringens hantering av konflikten i Gaza. Och det var också det som skedde nu i tisdags. Och det var då ett gäng pro-palestinska demonstranter som hade samlats och skrek och skanderade så mycket att Ebba Busch inte kunde varken tala eller svara på frågor där inne på John Scotts. Vi ska höra ett litet ljud från en läsarfilm som vi har på GP. Ja. Det är lite svårt att höra, men för stämning förstår man. Det här är alltså filmat inifrån John Scotts ut då. Och man ser att Ebba Busch står på en scen och försöker prata i mick.
Du har blod på dina händer, hörde jag någon ropa.
Du har blod på dina händer, bland annat. Och man kan ju säga så här att Ebba Busch har ju varit med förr. Hon verkade inte helt då oförberedd på att det kunde bli lite stökigt. Hon började enligt DN som var på plats där inne på John Scotts med att då vädja till lugn och sa att hon skulle svara på frågor om Israel och Gaza. Men först skulle hon bara hålla ett tal om EU-valet.
Ja.
Hon bara, först ska jag bara prata om det. Sen tar vi det här.
Det är både politiker och media som kämpar på med att få folk intresserade av EU-valet.
Men det var dock fullsatt av folk som faktiskt ville lyssna på Ebba Busch då.
Jag såg några av de här lyssnarklippen liksom att det var liksom någon man som då slängs ut och precis, eller förs ut ganska bryskt då, kan man väl säga. Och precis bredvid entrén sätter så 4 pensionärer och bara
hallå.
Hur blir det med EUs migrationspakt? Typ, sa de inte, men de kanske hade lite den auran.
Ja, exakt. Och trots att hon då sa jag ska bara prata om EU först och sen kan vi prata om det här andra, så började hon ändå med en skarp markering mot Israel. Alltså innan hon pratade
mot
om
Israel,
EU.
Okay.
Ja, och hon sa att vi behöver ha en vapenvila och en tvåstatslösning och vi behöver det nu, enligt DN då. Och då spårade mötet lite ur, läser jag i den.
Det blev som en trigger.
Det blev en trigger och en rad då besökare skanderade om folkmord, blod på Ebbas händer och dubbelmoral innan då de fick föras ut av polis. Och Vänsterpartiets ordförande i Angered, Kristoffer Lundberg, var på plats på det här mötet. Först så var han då utanför i den här propalestinska demonstrationen som liksom hade samlats där, och han säger till oss på GP att jag stod utanför med en megafon och ropade att de hade blod på sina händer, vilket jag gjort varje söndag sedan den 15 oktober.
Okay.
Det har ju varit demonstrationer varje helg i Göteborg. Sen dess, som han har varit på helt enkelt. Men sen bestämde sig då Lundberg för att gå in på John Scotts. Han säger så här till oss på GP: vi såg att de mest släppte in svenska personer in på mötet och nekade dem med arabiskt eller palestinskt utseende. Så efter en halvtimme eller så, så bestämde jag mig själv för att gå in för att ställa en fråga. Det här är ju då hans ord. Det har inte liksom kommenterats från KDs håll att de skulle ha gjort så.
Men det är ingen som har bemött dem.
Det är ingen som har bemött det, men det är hans upplevelse eller deras upplevelse.
Och då menar han att han då som bärare av arabiskt ursprung kunde ta sig in som en representant då för de som blev nekade ungefär, tolkar
jag
det så.
Det är så jag tolkar det också. Han var så här: då får väl jag gå in och ställa en fråga om inte de blir insläppta. Och frågan han ställde då var hur Ebba Busch fortfarande kunde ge sitt fulla stöd till Israel och deras folkmord mot Palestina, och Ebba Buschs svar blev då att hon inte gör det, för hon vill ha en tvåstatslösning och en vapenvila. Enligt Kristoffer Lundberg så gick det här mötet lugnt till då. Det bekräftar också polisen. De säger till oss på GP att det var inte hotfullt på något vis. Och enligt polisassistanschefen som var på plats så var det grönt läge. Alltså ingen större hets. De fick ju avvisa folk, men polisen var så här: ja, de ville få sagt det de ville få sagt. Ju, och sen fick vi avvisa dem.
Det är ju inte blåvitt geist direkt.
Det är inte blåvitt geist direkt, sa de inte.
Nej,
men det är så man kan tolka det. Och de som avvisades inte heller misstänkta för något brott.
Nej, just det.
Ska vi ha sagt.
Bra för mig.
Men enligt DN så ska Lundberg också ha ropat: du ger ditt stöd till Israels folkmord då, till Bush under det här mötet. Och enligt flera personer på plats som vi på GP har talat med så pekas han nu ut som den som skulle då legat bakom att försöka störa det här mötet. Detta förnekar han själv. Han säger att det var ingen enskild person eller organisation som låg bakom. Nej, 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 det var ett spontant möte, säger han. Först utanför då, och sen kom det mer folk och protesten växte successivt över tiden. Men det var liksom ingen som hade medvetet arrangerat att de skulle störa.
Nej,
säger han.
Det är också så att definiera störa. De störde väl Ebba Busch, samtidigt som det var väl att hon öppnat upp för dialog och frågor. Sen kan man ju ha olika åsikter om hur man framför den dialogen då.
Man kan säga att det är det som vi tvistar om här, va?
Ja.
Vad man får göra i en demokrati och vad man inte får göra. Men företrädare för KD går liksom ännu längre och säger till DN att de såg att Lundberg styrde protesterna genom att hålla i en chattgrupp där han gav direktiv.
Jaha.
Detta har han fått bemöta och han säger att det är fullständigt nonsens.
Hur vet de det, KD? Var de typ någon blev, du vet, så inbjuden i chattgruppen om misstag?
Det låter ju som att de har typ stått och bara, vad skriver du på, på din lilla mobil?
De kanske har sina belägg, men okej, vi vet inte mer än att de säger att det var så och han säger att det inte var så.
Exakt. Efter frågestunden så sa Ebba Busch till oss på GP att hon kände en sorg och en oro över vart vi är på väg med det politiska samtalet och möjligheten att mötas över meningsskiljaktigheter efter att hon gick till sitt hotellrum efter det här mötet då. Och hon reagerade ju också då på att företrädare för andra riksdagspartier fanns på plats och bidrog till att, enligt henne, störa mötet. Det vill säga Kristoffer Lundberg då. Nu vet jag att det var folkvalda företrädare för Vänsterpartiet som var på plats och bidrog till att piska upp, uppvigla, störa och avbryta ett öppet, fritt och demokratiskt möte. Och de gjorde det till en otrygg och farlig plats för vanliga medborgare. Det ser jag som väldigt allvarligt, säger Ebba Busch.
Där får hon inte riktigt medel av polisen då.
Det får hon ju inte.
Även om de inte har bemött exakt det direkta citatet, får man väl säga. Men de
fast de har ju ändå sagt att de ser ju inte att det är en otrygg och farlig plats för vanliga medborgare. Nej. Utan de sa ju att det var grönt läge och gick lugnt till. Bokstavligen säger de ju det. Kristoffer Lundberg dock, han avfärdar ju den här kritiken då som politisk retorik. Han säger så här: det är en falsk retorik och fullständig nonsens. Det fanns ingen otrygg eller hotfull stämning. De som lever under en hotfull stämning är de som trycks in i Rafa just nu. De 2 miljoner människor som fått lämna sina hem. De lever i en otrygg stämning. Ja, det kan man ju tycka. Ja, men det kan ändå vara en otrygg stämning.
Behöver inte utesluta det andra. Men där har han ju inte fel i sak. Det är en otrygg stämning i Rafa.
Det är det också. Oavsett vad man tycker om det här då, så senare i samma dag, alltså igår, så bestämde sig Ebba Busch för att reach out till Nooshi Dadgostar och var så här: hallå, ni måste liksom reda ut vad han hade för roll, Kristoffer Lundberg, i detta. Mm. Jag lastar inte henne personligen, säger hon till oss på GP. Men jag förutsätter att Vänsterpartiet kommer att vidta åtgärder för att hålla rent.
Mm.
Mm. Lite oklart, men ja. Hon vill
stävja
att, ska...
att någon håller på så som de menar att han hållit på.
Exakt. Nooshi Dadgostar har avböjt att kommentera detta, men hennes presssekreterare Hanna Sederin säger till oss på GP att partisekreterarna, alltså hon och KDS, har haft kontakt med varandra och att det nu handlar om att få klarhet i vad som har hänt.
Okej.
Så det är där vi är just nu.
Likt oss så söker de klarhet.
Exakt. Mm. Vi kan inte ge mer klarhet än så. Det vi kan konstatera är att politiker av vi, va?
Ah.
Inte det enklaste.
Nej, precis.
Om alla ska få liksom verka i en demokratisk anda.
Nej, precis. Samtidigt så är det ju nog fler människor som har haft var det typ så här, problem med att höras och svara på frågor inne på John Scotts. Det har väl hänt tidigare. Även
det har
andra
nog
sammanhang.
Hänt. Absolut.
Då ska vi få lite nyheter från dig, Göran Bergsten. Visst är det så?
Ja.
Då lämnar jag över ordet. Varsågod.
Landshövding Anna Kinberg Batras omdiskuterade rekryteringar av sina vänner blir nu ett fall för åklagare på Riksenheten mot korruption. Det är Aftonbladet som har avslöjat hur två av Anna Kinberg Batras vänner fått toppjobb vid Länsstyrelsen i Stockholms län. En av tjänsterna utannonserades aldrig och annonsen för den andra tjänsten var bara en lapp i receptionen. Efter avslöjandet har en privatperson anmält förfarandet. Den anmälan ligger nu hos Riksenheten mot korruption. Anna Kinberg Batra har tidigare sagt att hon är ångerfull och att hon tror att myndigheten skadats av hanteringen. Under natten till söndagen larmades polisen till en plats i Mellerud efter att tre unga flickor knackat på dörren till ett hus mitt i natten, rapporterar TV4. Enligt uppgifter till TV-kanalen ska flickorna ha varit nedkylda och tunt klädda. De ska ha uppgett att de hållits inlåsta i ett hus och utsatts för våld i flera månader, men att de lyckats fly. De tre ska också ha varit efterlysta efter att de avvikit från LVU-boenden. Enligt TV4 har det pågått en intensiv utredning sedan flickorna påträffades och flera personer är misstänkta i ärendet. Polisen larmades på onsdagskvällen om ett större slagsmål i Angered där sparkar och slag utdelades. Även två krockade bilar uppges ha funnits på platsen. Enligt polisen är det oklart exakt vad som har hänt, men ett samtal ska ha kommit in om en trafikolycka och sedan som ett pågående slagsmål. Det finns uppgifter om att ett 20-tal personer och kanske fler ska ha gett sig på varandra med sparkar och slag. En anmälan har skrivits med rubriceringen grov misshandel. Ingen har dock identifierats som misstänkt för något brott.
Tack Adam. Den där historien om de flickorna inlåsta, som de säger, lär vi väl inte ha hört det sista om. Det låter ju väldigt speciellt.
Ja, kusligt.
Ja. Vi ska vidare nu och tala om den här historiska, som det väl med rätta för en gång skulle kallas då, är den här EU-migrationspakten. Tack återigen, Ola.
Tack, tack.
Ja, men så efter nästan ungefär 8 år av förhandling och debatt har EU röstat igenom en gemensam asyl- och migrationspakt.
8 år ändå.
Känner du historiens vingslag, Fanny?
Ja.
Fläkta
lite
mot ditt anlete. Lite så ändå. Detta skedde alltså igår I Nordens år 2024 har man bråkat sinsemellan då sedan 2015 och kommit fram till den här dealen. Thomas Tobé från Moderaterna, han firar. Alice Bah Kuhnke kallade det för en katastrof och Polen vill inte vara med. Som du hör, reaktionerna har varit många på den här pakten där svenskar faktiskt, tre stycken, har haft huvudroller.
Wow.
Thomas Tobé då, han har varit huvudförhandlare i parlamentet för det här. EU-kommissionären Ylva Johansson från Sossarna har också haft en viktig roll och även Malin Björk då, Vänsterpartiet är ju parlamentariker, har förhandlat fram det här paketet. Malin Björk ska man säga väldigt emot då, en kritisk
röst i förhandlingen. Hon har motvilligt förhandlat fram det.
Ja, hon har väl varit en part i det som har liksom försökt dra det åt ett annat håll då. Men Ylva Johansson tycker det är enormt stort att man byggt förtroende i flera år mellan medlemsländerna och det manifesteras i den här breda överenskommelsen, och Moderaternas Maria Malmö Stenergård kallade det för en historisk dag då.
Mm.
Så vad är det man kommit fram till, undrar du?
Ja, det gör jag.
Det undrar väl de flesta. Det handlar alltså om att man ska ha fått då en, att man har fått en sammanhållen och gemensam migrationspolitik som till mångt och mycket handlar om att man inte ska hamna i samma situation som 2015. Du minns den tiden?
Ja, det är ju vagt.
Ja, den stora, stora flyktingvågen som inte minst påverkade Sverige då, som tog emot väldigt många migranter. Mellan 10 och 15 000 människor kom gående över Öresundsbron varje vecka för att söka asyl, påminner Arne Larsson om i sin text på
gp.se. Ja, det är faktiskt helt sjukt.
Ja, läsvärd text om man vill få en sammanfattning med lite analys från Arne då.
Mm.
Men väldigt stora flyktingströmmar var det ju, och sällan ett helt värdigt mottagande får man säga. Det översvallade ju myndigheter på många sätt, och som Arne Larsson skriver återigen då, så är det allt fler politiker som numera ställer upp på berättelsen om att vi som land kommer att få lida av det som händer under lång tid framöver. Mm. Det har ju svängt ganska mycket i den inhemska opinionen också, kan man ju säga.
Ja.
Titta på SD till exempel.
Mm.
Det blev ju ganska rörigt då på många plan, men nu ska jag sammanfatta vad det är man vill få till då med den här nya delen. Och det är ett stort paket, det kommer innebära ganska mycket saker, men det är fortfarande lite vagt, så det är lite svårt att sammanfatta.
Perfekt.
Ja, here we go. Raketemoji. Nu kör vi. Det som är då förhoppningen bland de som står bakom det här förslaget är att det ska leda till färre migranter i Europa, helt enkelt, och att de kommer att fördelas, de som väl kommer in i alla fall då, på ett mer strukturerat sätt. Och den här pakten innehåller 10 konkreta förslag då, som de här ledamöterna, bland annat svenskarna jag nämnde, har tagit fram. Och Thomas Tobé då, som varit en huvudförhandlare, säger att EU tar tillbaka kontrollen över sina yttre gränser genom att få till de här punkterna då. Och det handlar en hel del om just gränserna. Förslagen går mycket ut på olika gemensamma regler då för mottagande och stoppande av migranter. Jag läser ur en sammanfattning som DN gjort till exempel, att man ska ha enhetliga regler vid EUs yttre gräns för hur man kontrollerar migranter från icke-EU-länder. Du hörde lite så EU-språk.
Ja, det får man säga.
Men liksom, koncentrera er en stund till.
Ja, jag är med fortfarande.
Ja, man ska bygga upp ett gemensamt informationssystem med utbyte av registeruppgifter om migration.
Mm.
Ja, det har ju fått kritik, kan du tänka dig, av integritetsskäl då, att man bygger upp ett sånt register. Men det ska också liksom göra det enklare att ta hand om flyktingar och migranter då, är ambitionen. Man ska ha gemensamma regler om skydd för migranter. Man ska ha en solidaritetsmekanism mellan länder och regler för så kallad vidarebosättning. Alltså vart man får bosätta sig när man väl kommit till första land då. Det är några av punkterna. Jag tar inte alla här och nu. Men vad betyder det i praktiken då?
Ja, exakt.
Om det ska bli lite mer tydligt.
Det här EU-språket, vad betyder det egentligen?
Ja, men precis. Jag lånar lite från DN igen. Så här. Till exempel, alltså en del saker kommer vara detsamma. Till exempel så kommer man fortfarande söka asyl i det medlemsland man kommer först till. Så att om man åker på en båt över Medelhavet och hamnar i Italien, ja, men då är det där man söker asyl då.
Mm.
Men man ska då inrätta ett snabbspår för asylprövning vid EUs yttre gräns.
Okej, okay, ja. Så de inte fastnar där?
Ja, men precis, eller så här, det här snabbspåret, det betyder ungefär att man kan sitta i typ ett halvår max från utredning till beslut. Ja, snabbspår, det är ju liksom, allt är relativt.
Ja, det får man säga.
Men max ett halvår då från att det utreds till att det är beslut. Och då sitter man på ett så kallat mottagningscentrum, så man sitter i förvar då innan man släpps in eller sparkas ut. ur EU.
Ja, okay.
Så det vill man styra upp på det sättet. Och liksom kort och gott så är det en mycket hårdare kontroll vid gränsen som ska gälla. Mm. EUs yttre gräns, alltså det är ju runt Italien, Grekland och liksom Balkan och så vidare, där folk har tagit sig in i EU också illegalt i stora strömmar under flera år då. Man vill inte att nästa flyktingkris ska landa i Europa, skriver Arne Larsson i sin analys. Då. Förespråkarna menar att det kommer leda till färre migranter och att man då kan fokusera på de som verkligen behöver hjälp. Alltså de som, inte de som så här har råd att smuggla sig in illegalt, utan typ så kvinnor och barn, de med så här stort skyddsbehov. Så. Mm. Det är liksom formuleringar som har dykt upp då.
Ja.
Kritiker finns såklart också. Katastrof nämnde jag att Miljöpartiets EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke tycker att det är. Hon säger att bara den utan skam i kroppen kan vara stolt över en uppgörelse som innebär att barn på flykt spärras in. Det är ovärdigt EU och det är ovärdigt Sverige, säger hon i ett pressmeddelande. Och det handlar om att även barnfamiljer då som kan hamna i såna här mottagningscentrum. Och då blir jag lite teknisk igen här, men bara så man hänger med. Alltså, då är det barnfamiljer som förmodas vara sådana här ekonomiska migranter, som det kallas. Det är en byråkratisk term. Och då är det inte de som har asylskäl då, utan att man emigrerar för att få bättre levnadsförhållanden typ. Mm. Alltså en chans till jobb kanske.
Mm.
Eller vad det nu kan vara.
Ja, men det är inte en fara för ens liv. Utan det
nej,
är liksom...
det bedöms inte som så. Nej. Enligt regelverket. Och även då barnfamiljer i den kategorin kan hamna i sån här mottagningscentrum då och sitta i förvar under en längre tid. Och det tycker man inte är humant då. Och kritiker pratar också om att de här lägren av EUs ytterkanter, som jag också förstår då i stor utsträckning, flyttas till utanför EU. Att man istället för att hamna på Lesbos så hamnar man på ett center i typ så Nordafrika eller Turkiet.
Mm-hmm.
Och att de lägren snabbt kommer bli befolkade, menar kritiker. Och att de här som hamnar i den här snabbspåren i asylprocessen inte heller kommer få juridisk hjälp i en farhåga. Eftersom det går så snabbt och det är så många då, kanske.
Mm.
Och det tycker man inte är bra. Sen finns det någon som är arga av andra skäl då, typ Polen som jag nämnde, som inte kommer gå med på den här omlokaliseringen av migranter som de säger. Alltså det handlar ju om att de tycker att de redan tagit emot så många flyktingar från Ukraina.
Mm-hmm.
Typ 1 miljon flyktingar, och då tycker de att de borde undantas från den här omfördelningen. Och det ska jag säga redan nu att jag är ganska nyfiken själv på hur den där omfördelningen ska se ut och hur man avgör vem som tar vilka och hur många och så. Det har jag hittills inte lyckats reda ut sen det här blev klart igår. Men det kommer säkert någon som förklarar det, och då får jag lov att återkomma.
Ja, det känns ju spontant... ganska svårt.
Ja, det är kanske ganska komplicerat. Jag vet inte hur det systemet ser ut. Det finns också partier liksom ännu längre ut till höger som vill ha ännu hårdare tag.
Ja,
som är besvikna av den anledningen då. Men när började det gälla då? Jo, man röstade igenom de här 10 förslagen igår, och sen kan det ta upp till 2 år innan alla medlemsländer har implementerat det här. Så det kan ta ett tag innan allt är på plats då.
Mm-hmm.
Ja, det här var mycket information på kort tid, och då har jag berättat långt ifrån allt. Man kan läsa mer på gp.se från vårt gäng som är på plats nere i Bryssel. Jag kan låna ett par avslutande meningar då från Arne Larsson återigen. Han är ju där nere. Han skriver så här: vem som har rätt kommer att visa sig, för efter 10 år av misslyckanden är paketet slutligen på plats. Så sett ur ett svenskt perspektiv, nästa flyktingkris kommer i alla fall inte landa hos oss. Ungefär så.
Ja, får vi se var den landar då?
Det får vi se var den landar. Nyhetsshowen är detta, 11 april, en torsdag. Skolkurator rökte hasch och tog pengar från elevs mamma. Det kan man läsa i en granskning från oss på GP. Den här skolkuratorn ska också ha röjt identiteten på 2 hedersutsatta kvinnor på ett skyddat boende, varav en av flickorna idag är försvunnen fortfarande. Och förra veckan dömdes den här kvinnan då för flera brott till fängelse i drygt ett år. Och den här historien innehåller många häpnadsväckande detaljer. Det kan man lugnt säga om den här kvinnans, skolkuratorns, agerande. Man sitter nästan och gapar, tycker jag.
jag gjorde faktiskt läser. Det.
Ja, det får man säga. Vi ska nu ta oss igenom det här fallet tillsammans med reporten som granskat det, nämligen Per Sydvik. God morgon, Per.
Ja, god morgon. Hej.
Du, den här historien tar avstamp någonstans då när den här kvinnan på 2010-talet, hon är i 30-årsåldern då, va? Ungefär.
Mm,
hon anställs på en skola i Biskopsgården och efter ett tag då så börjar hon jobba som skolkurator, ett jobb som hon inte har någon utbildning för egentligen, vad det ska visa sig. Till att börja med, varför får hon det här jobbet?
Ja, hon är nog rätt så bra på att snacka, tror jag. Det är nog hennes starkaste merit, och så har hon av allt att döma en väldigt stor förmåga att manipulera. Hon hade ju börjat då runt 2015 på en sån här social verksamhet för nyanlända barn.
Okay.
Alltså flyktingbarn helt enkelt. Och de, ja, hon hade väl klarat det bra då, tyckte cheferna. Och så ville de att hon skulle bli skolkurator, och så påstod hon att hon hade utbildning från USA och...
Ja, det är någon som du pratade med i artikeln som var tveksam till det då, men sen får reda på allt som har hänt och nu tror hon ännu mindre den grejen. Så. Ja.
Precis.
Men man tänker ju att en skolkurator är ändå typ en yrkesroll där man ju möter barn som har ett ganska stort behov av stöd. Är det inte större kontroller på
eller, man kan ju tycka det, att det borde vara krav, men det är ju inget yrke som kräver legitimation.
Nej.
Så som alltså, skolkurator. Skolsköterska är ju lite mer sjuksköterska då. Men det är klart, alltså hela grejen, grunden för det här är ju då att man inte har kollat upp saker. Hade man bara använt sig av lite gammal hederlig byråkrati så hade man ju krävt vidimerade betyg och man hade ju krävt ordentliga referenser.
Och det önskar man säkert att man gjorde med tanke på vad som hände då, för att som du ser så på en efterskolaktivitet då så kommer den här kvinnan som är skolkurator då i kontakt med en flicka som går i sjuan och som inte mår särskilt bra. Vad är det för relation de får?
De får ju en väldigt tät kompisrelation skulle jag säga, som rullar på i flera år. Och det börjar ju med att enligt vad flickan berättar själv i polisförhör att skolkuratorn sa till tjejerna framförallt på skolan att ni kan alltid komma till mig och prata, och jag skriver ingenting och jag meddelar inte socialtjänsten någonting av det ni säger. Och det tyckte ju tjejerna var bra då. Och det är ju grunden, så kan ju inte en skolkurator lova någon.
Nej.
Och sen var det chipskvällar hemma hos skolkuratorn, och just den här tjejen sov över hemma hos skolkuratorn. De blev som kompisar.
Och röker liksom hasch tillsammans. Det står i artikeln, eller i förundersökningen, hon lärde henne att röka hasch.
Ja, typ. Hon hade aldrig träffat på cannabis innan, den här tjejen, säger hon. Och då rökte hon med skolkuratorn. Hon säger var de var, uppe i skogen bakom skolan och i skolkuratorns bil och när de var på läger ibland.
Ja.
Och det här, det styrks då också just det här med rökandet med ungdomar. Det kommer sen en annan flicka också att berätta om i utredningen som inte känner den här första biskopsgårdstjejen.
Just det, det finns belägg från flera håll.
Ja.
Den här skolkuratorn ska också då ha använt den här flickan för olika uppdrag för att fucka upp livet, citat, för lärare och elever på skolan.
Ja.
Hur då?
Ja, genom att flickan då fick mer eller mindre ge uppdrag att sprida ut rykten om lärare som skolkuratorn inte gillade. Eller då när det hade börjat brännas, de långsamt på skolan hade börjat ifrågasätta henne. Så satte de in en annan skolkurator och flyttade henne från högstadiet till lågstadiet. Och då så skulle hon ju då fucka upp tillvaron för den här nya skolkuratorn i första hand. Och ja, det gick till så att flickan till exempel då så hon satt ju och hon antecknade ju på lektionerna och sen så vred hon det ett varv till och spred ut saker om lärarna som inte var bra, alltså av typen att den läraren skulle vara rasist och sådär. Mm.
Det är också att hon, den här skolkuratorn, får henne att ringa något samtal där hon får någon typ av manus och utger sig för att vara en advokat. Typ. Mm. Ja. Ja, vad är det som händer där liksom?
Ja, det är också en sak som visar hur knepigt det fungerar på skolan. Mm. Att det finns en rektor där som på ett sånt här formellt elevhälsoteamsmöte berättar om sin son som har vissa svårigheter. Och så berättar hon att hon tänker då ta in den här sonen på timmar på skolan. Mm. Och han kommer ju dit och så blir han får någon form av relation med skolkuratorn och lånar ut pengar, 80 000 kronor pratas om, till skolkuratorn. Och sen vill ju hon inte betala tillbaka det här, för hon menar ju då att det här var en present.
Ja, okay. Ja,
och då när han ligger på där så går skolkuratorn till den här tjejen som då är 14-15 och ber henne om tjänsten att och tjänsten är ju då att hon ska utge sig för att vara advokat, skolkuratorns advokat. Hon får ett manus som hon läser in på rektorns telefonsvarare. Mm. Där hon presenterar sig som Selma Larsson, tror jag hon kallar sig.
Eller skakig plan typ.
Ja. Alltså, helt galen.
Moraliskt.
Hon var också ett högstadiebarn då.
Ja, precis. Och sen så spelar ju rektorn upp det här samtalet för den här ersättaren till skolkuratorn och en annan lärare frågar låter det här trovärdigt? Nej.
De hör det typ.
Ja, de känner igen rösten, men de kan inte direkt då säga att det är hon, det är den tjejen. Nej.
Men det här med pengar återkommer ju då för att den här skolkuratorn får även den här flickans mamma att betala 211 000 kronor till henne. Mm. Hur får hon till det?
Ja, skolkuratorn har ju en väldigt tät kontakt med flickan, men hon har samtidigt då en vid den tidpunkten en väldigt bra relation med flickans mamma. Mm. Och man kan väl säga att hon kör ju ett dubbelspel där. Hon säger en sak till mamman och en annan till flickan. Och hon driver ju på flickan för att hon ska komma bort från sin familj helt enkelt. Mm. Hon säger då att din mamma vill komma och hedersmörda dig. Mm. Och flickan säger att hon tror på det. Hon har ju då en stökig situation hemma för all del och hon blir ju LVU, alltså omhändertagen, tvångsomhändertagen då, placerad på ett familjehem i Halmstad. Och sen då, och det motsätter sig mamman och pappan också då. Mm. Och då så säger ju skolkuratorn att hon kan hjälpa till för att få loss flickan från LVU-et.
Och då behöver hon pengar då?
Och då behöver hon pengar, för hon själv har inget förstahandskontrakt. För hon presenterar det hela som att hon, skolkuratorn, ska bli familjehem. Aha. För flickan.
Och då behöver hon pengar för att få en lägenhet, för att få det godkänt. Att
precis. Hon behöver säkerhet då, i form av pengar. Och det tror mamma på då. Så vid fyra tillfällen så betalar hon ut 211 000 till. Men
det är ändå en summa, kan man ju ändå säga. Och till slut så förstår ju mamman då att hon har blivit lurad. Mm. Vad gör hon då?
Ja, först skickar hon ju mejl då till skolkuratorn och säger att hon vill ha sina pengar. Det blir inga rimliga svar på det då. Och sen polisanmäler hon ju skolkuratorn.
Och då blir hon av med jobbet till slut?
Ja, långt om länge, och till slut så blir ju då skolkuratorn avskedad i november. Vad är det då?
Jag kan säga det att man delar din artikel ligger uppe, så om man vill ha liksom ännu mer detaljer får man gå in och läsa den såklart. Men hon blir av med det jobbet, men bara några månader senare så får hon ett nytt jobb då. Mm. Vad är det för jobb?
Ja, det är ett jobb som behandlingspedagog på ett HVB-hem, skyddat boende för hedersutsatta flickor.
För det är ju en hel egen artikel som du har skrivit bara om hur det gick till. För det undrar man ju såklart bara, hur kunde hon gå från att ha blivit polisanmäld och sparkad typ till att få det här jobbet? Men i korthet så här bara, hur går det till att hon lyckas få det jobbet?
Ja, säg det. Alltså, det är ju samma där, att det är liksom godtrogna personer som sköter anställningen. De tror på vad hon säger. Hon behöver inte vidimera några betyg. Hon presenterar några personer som referenter.
Mm. Som de också ringer upp typ.
Ja, alltså hon får ju frågan då, varför har du inte den senaste chefen med? Ja. Och då har hon en historia om att hon haft en relation med sin senaste chefs man. Och därför så var det liksom jobbigt då med, eller det skulle påverka referenstagningen.
Okay.
Och det säger de där på HVB-hemmet. Nej, men då ringer vi inte henne. Mm. Och sen har jag ju försökt kolla vilka är det som har ringts, blivit uppringda.
Ja, som agerat referens.
Ja, liksom. För de säger själva, ja, vi har gjort en gedigen referenstagning.
Hon hade fina referenser, sa de.
Ja, men det har ni uppenbarligen inte gjort, säger jag då, för att det stämmer ju inte. Hon är precis några månader tidigare blivit avskedad. Mm. Men det här HVB-hemmet vill inte berätta vilka de har använt som referenser. Nej.
Och det här HVB-hemmet, det är så flickor som lever där i skydd från typ hedersrelaterad hotbild, kan man säga.
Ja.
Det är liksom en väldigt, vad ska man säga, det är ju en verksamhet som kräver yttersta försiktighet och så.
Mycket hög skyddsnivå på det, ja. Ett sånt ställe.
Och vad det som händer, det händer ju flera dramatiska saker under några dagar där. Berätta, Per. Mm.
Ja, dels då så finns det en flicka där som kallas Ella då, som
det är hennes skyddsnamn.
Ja, det är hennes skyddsnamn. De har tilldelade skyddsnamn, ja, då, som det. De ska använda mellan sig och,
just det.
Och sådär. Mm. Hon har fått en sån här, som de säger, en fultelefon då, men hon vill gärna ha en smartphone. Mm. Och då säger ju skolkuratorna, ja, jag kan hjälpa, jag känner en som kan fixa en begagnad smartphone till dig. Så hon får flickan till att betala 2600 kronor av sina pengar som hon har fått ihop på och praktisera på ett second hand, och hon har tvättat bilar på HVB-hemmet. Mm. Så hon har 2600. Mm. Men sen dyker du aldrig upp någon telefon då. Mm. Och så går det några veckor och sen så surnar ju Ella till och berättar det för personalen på hemmet, och de åker direkt hem till skolkuratorn och konfronterar henne med det här. Och sen dagen efter så brakar det ju loss, kan man ju säga. Då skickas då röjs alltså två av denna Ella och en annan tjej på hemmet för sina familjer. Det skickas bild på Stråvalla kyrka som ligger alldeles strax till det här hemmet.
Mm. Som inte är kvar där nu, ska vi säga. Det är därför du kan säga.
Ja, precis. Mm. Det är inget vårdhem. Det är sålt och nedlagt. De flickorna fick evakueras. De flyttade samma natt. Mm. Pratas det om.
Men det skickas en bild, sa du.
En bild, och så står det på tisdag klockan 17 kan ni komma hit och hämta era flickor.
Till deras familjer som de är skyddade.
Som de är i det läget livrädda för flickorna. Mm.
Men vet man vem som skickar den bilden?
Ja, man vet ju att det kommer från en från telefonen som en flicka som kallades Zoe hade.
Mm.
Och hon var ju från till att börja med misstänkt för medhjälp till det här.
Mm.
Men hon blev ju avskriven, och hon vittnade ju om att hon ansåg sig vara manipulerad, hjärntvättad av skolkuratorn. Skolkuratorn satt bredvid henne, instruerade henne hur hon skulle skicka det meddelandet. Och det fanns ett meddelande till ett riktigt grovt hotmail.
Mm. Eller om sms. Att de ska komma dit.
Ja, till den här tjejen Ella. Och det är också skickat från den här Zoes telefon. Och det hon har... Zoe berättade rätt detaljerat hur det gick till när hon skickade de här, det här mejlet.
Vad händer då då? För då måste ju alla gå upp i liksom stabsläge där i princip.
Alltså, ja, de evakuerar.
Det handlar ju om liv och död.
Ja, de plockar ju bort flickorna därifrån. Det är väl 4 stycken som bor där då.
Och en av dem är fortfarande försvunnen.
Ja, det är ju den flickan som kallades Nor som inte bodde på hem. Hon hade nog varit där tillfälligt, men hon bodde på ett familjehem som också drevs av det här företaget som hade HVB-hemmet. Och hon finns ju inte med i rättegången, alltså som målsägande, men hon nämndes flera gånger under rättegången att ja, hon är ju försvunnen och
ingen vet vad hon är. Eller hur
hon
mår heller för den delen.
Nej.
Ja, efter allt det här sker så får hon ju sparken, den här, ja, vi kallar den fortsatt skolkuratorn, även om det var inte det hon var då, men och blir polisanmäld igen. Och den här gången ledde till rättegång då, och hon dömdes nyligen här då, bara i förra veckan skrev jag väl om det, till fängelse i drygt ett år. Vad är det då hon döms för efter hela den här historien som alltså började för över 10 år sedan egentligen? Och...
Jag började med anställningen. Ja, hon döms ju för grovt bedrägeri. Det är ju de här 211 000 kronorna som mamman plockades på. Och sen så blir det bedrägeri för den där mobiltelefonen. Och sen det som man kan tycka kanske är det allvarligaste, det här att flickor röjdes. Det är ju brott mot tystnadsplikt. Det döms hon ju också för. Och sen döms hon ju dessutom då för ringa narkotikabrott, för när polisen långt om länge gör husrannsakan hemma hos skolkuratorn, så ligger det ju cannabis på vardagsrumsbordet.
Som hemma hon säger till någon kille som hon haft någon destruktiv relation med.
Ja, precis. En person hon haft, det som hon då inte kan namnge.
Ja.
Och sen har hon ju då cannabisspår i sin urin. Så.
Hur förklarar hon... Det är ju många delar, men vad
är
hennes
försvar? Ja, det är ju så många delar. Och det som är liksom... Ja, alltså med narkotikan så var det ju att... Ja, det är ju den här relationen som har haft det hemma. Och cannabisen i henne själv, det kommer från att hon har varit i Köpenhamn. Och,
utpressningen då? Eller den här bedrägeriet, ska jag säga. Vad säger hon om det?
Alltså det här stora fallet, 211. Ja, det har ju en historia om att... Att hon hade bestämt med flickans mamma att pengarna skulle skickas till hemlandet. Mm. Där det fanns en moster, alltså till flickan, som skulle ha pengarna. Men det har aldrig kommit några pengar dit. Och det där finns, det liksom, och det säger också tingsrätten, att det där kan man bara bortse från. Det är liksom helt osannolikt. Det tror man ju inte på.
Och gällande röjningen då, brott mot tystnadsplikten, har du någon förklaring där eller någon kommentar till det?
Nej, hon skyller ju på flickorna helt enkelt. Det är Zoe som har gjort det här helt själv, säger hon. Och sen finns det ju väldigt mycket sms-trafik, framförallt då mellan den här biskopsgårdstjejen och skolkuratorn.
Just det.
Som är alltså manuset till det här lurendrejerisamtalet med rektorn finns ju snack om att det ska fixas 5 gram grönt och 5 gram brunt och mellan henne och flickan.
Ganska gott bevisläge då.
Ja, och det är skickat från hennes telefon, men då har hon i det fallet och i fallet med HVB-hemmet så har hon försvarslinjen att flickorna har haft tillgång till henne, har haft hennes telefon, så de har skickat hur de har skrivit till sig själva, så att det ser ut som att det är hon som har skickat det. Men det är ju inget, det tror ju inte rätten på heller. Alltså det är det.
Men man känner ju också att nu var det ju såklart den här skolkuratorn som liksom rökte hasch och lurade folk på pengar, men den här skolan i Biskopsgården och det här HVB-hemmet, har de fått några påföljder för sin inte så noggranna kontroll av den här personen?
Inte vad jag har sett, men jag kan ju tycka att det borde ju göras någon sorts haveriutredning av det här.
Ja, man tänker ju som vanlig människa att så kan det väl inte gå till i samhället.
Nej.
Men det kanske kan det bli så? Eller? Vet
ja,
du?
I olyckliga omständigheter kan det tydligen bli så. Och för mig så är detta lite grann. Jag får lite flashbacks till en grej jag skrev om för 20 år sedan. När det var rätt så populärt att det fanns olika organisationer. En hette ju Lugna gatan som jobbade i stan och där man tyckte att ut det här med utbildningen inte så himla noga. Det är viktigare med street cred, pratar man om.
För att kunna nå de unga.
Typ, ja, för att nå. Så tänker man, det behövs ingen... De pratar så. Ungdomarnas språk och sådär. Och så bortser man från stort sett alla krav på utbildning.
Mm.
Och det är ju liksom totalt tokigt, tycker jag. Alltså det... Man kan ju inte garantera sig, men garantera att sånt här inte händer. Men han har pluggat i 3-4 år och satt sig in i fenomenen och problemen, så är ju riskerna mindre.
Ja. Man kan läsa 3 artiklar, är det väl i alla fall, som du skrivit om detta nu senaste veckan på gp.se. Söker fram till dem som får ännu mer detaljer om hur det går till också med sådana anställningsprocesser och referenser. Det är ju en som svar på lite frågor kring det där. Per Sydvik, du går i pension nästa vecka.
Hur många? Jag skulle inte använda det ordet, utan jag skulle säga att jag slutar på GP.
Du slutar på GP. Ja. Hur många år har du varit här?
Det är några stycken. Ja. Det är väl, om jag hade hängt i ett år till, så är det 40 år sedan jag hade min första sommarvik på GPs dåvarande stora korrekturavdelning.
Oho, ja.
1985 var jag där på sommarjobb.
Gud vad mysigt.
Ja, wow. Den typen av resor görs inte riktigt längre, va? Att man liksom börjar på den avdelningen och så upp. Så, jag vet inte, det är en annan sak.
Jag gick ju på journalisthögskolan.
Ja, såklart. Men just det, man har ingen korrekturavdelning längre.
Nej, det har man inte.
Jag försöker säga.
Ja, precis.
Ja, nej, men du kommer ju såklart vara saknad här. Nu är det inte det vi har pratat om, utan vi har pratat om ditt jobb. Det är ju det du sätter dig i första rummet här på arbetsplatsen. Per Sydvik, stort tack för att du kom hit den här morgonen och pratade med oss.
Tack.
Fan, man kommer sakna Per Sydviken då.
En riktig king.
Ja, legend. Alltså, men det är också någonting med den där, för oss då, två relativt unga journalister. Alltså det är lite gamla skolan på något sätt. Jag har svårt att pinpointa exakt vad det är, men det är väl också att han bara är så erfaren och har gjort så himla mycket.
Ja, det är väl bara så enkelt.
Man gillar
bara
det han gör.
Han vet vad han håller på med.
Ja,
det är väl inte jag till gött.
Nothing but respect.
Till skillnad från dig och mig.
Och så han bara,
som bara, hallå!
Spela sådana bara.
Då kom en spelgård.
Bara, det var mitt bidrag.
Så vi bara, ursäkta. Vad fan sa du? Nej, men nu måste vi prata om något helt annat.
Ja, det gör vi.
Men jag kan dock verkligen rekommendera att ni läser den artikeln, för den är riktigt sjuk.
Ja.
Men har du kollat på Husdrömmar eller?
Jag känner absolut till det. Jag har sett något avsnitt här och där.
Jag har aldrig sett det, men jag vet vad det är.
Ja, det är väl med han... Vad fan heter han nu igen? Göteborgaren.
Gert Wingård och Ann Lundberg.
Ann Lundberg, precis.
Är det som håller i detta program. Och nu har de blivit anmälda till granskningsnämnden. Det vill man ju inte ändå.
Nej, det är
klart. Det är inte målet för Husströmmars relation. Men nu blev det så efter att ett hus då låg ute till försäljning, samtidigt som avsnittet om byggprocessen sändes i SVT.
Och då är det SVT. Dessutom.
Det är SVT dessutom. Mm. Det här är då en arkitektritad villa om 233 kvadratmeter på Värmdö utanför Stockholm. Och enligt Expressen så är den byggd med hjälp av en feng shui-expert.
Mm.
En detalj jag ändå känner är relevant.
Absolut.
I sammanhanget. Det säger någonting om det här då. Och den här personen som har anmält till granskningen skriver att den här mäklaren har fått en timmes gratis reklam på bästa sändningstid. Där avsnittet ska ha haft över 700 000 tittare.
Ja, det är en ganska bra...
Det är ändå rätt gött för en mäklare.
Om
man tänka
ser det som en annons, så är det en ganska bra exponering på den annonsen.
Ja, det tycker jag ändå att man kan säga. Det står också att i det här programmet så berättar det här paret, Ausra och Patrik, att de hade hoppats att det skulle kosta 10 miljoner att bygga det här huset.
Mm.
Men tyvärr kostade det 14.
Är inte husdrömmar alltid så, alltså det jag har sett och hört om det programmet, att det är så husdrömmar, så drömmiga hus, men att det ofta handlar om några som bara sliter sitt hår för att det blir så jävla över budget och kostar hur mycket som helst.
Jag tänker ju att det är typ reklam, alltså att det är så här antireklam.
Ja, för bygga renovera hus. Aldrig någonting.
Nej, gör ingenting.
Kontakta aldrig en feng shui-expert. Då ska det verkligen vara kris.
Ja, exakt.
Du har möblerat helt i Combacon. Alltså du har soffan här i badkaret.
Men också att de bara, det skulle kosta 10 miljoner. Men så tog vi in den här feng shui-experten. Och då blev det 4 miljoner till.
Ja.
Obs, säger de inte. Men de undrar ju såklart då, hur kan det gå liksom helt samtidigt? Det är ju lite konstigt. Alltså, hur kan man sända programmet när de, samtidigt som de bara... Ja, här är vår villa.
Med tanke på SVTs ganska strikta hållning eller regelverk kring
sånt. De har ju ett regelverk. Mm. Det är ju ändå typ att de så blurrar om någon har så en logga på sin tröja fortfarande. Ja. Men det här gick tydligen bra. Och då vill man ju veta vad SVT säger om det. Det vet vi inte, för att de svarar inte Aftonbladet när de söker dem för en kommentar.
Oj, det var också lite oväntat. Det brukar de väl ändå göra.
De bara... Vi har inget bra att säga om det här.
Du bäst väljer att svara på mejl. Kommer sen då inte så två veckor.
Det kan ju hända att de har svarat i någon annan tidning som inte jag har sett.
Nej, men...
Jag tror inte det.
Nej.
Så går det med det. Vi får se om de blir fällda i granskningsnämnden helt enkelt.
Du, jag
valet och kvalet.
Jag valde mellan två nyheter, men jag tänker att jag ska prata om detta med Rishi Sunak.
Just det.
Han ber om ursäkt nu efter skovalet. Och då är det liksom inte typ så EU-valet, skovalet, att folk har varit och röstat eller något sånt, att det är liksom någon typ av debatt inför ett sånt val, utan varna på fötterna helt enkelt. Han anklagas för, skriver Expressen, refererat till Sky News, att ha tagit död på en legendarisk sko. Hur då,
bara genom att vara sig själv?
Ja, bara genom att ha dem på sig och vara en tönt. Tycker vissa då.
Alltså det är ändå lite hårt.
Ja, men nu ber Rishi Sunak om ursäkt, skriver Sky News. Men här vill jag ändå direkt säga att det finns några saker som alltid är lost in translation när man skriver om saker, inte minst i Storbritannien. För de har ju liksom sin torra humor med glimten i ögat. Och jag vill mena på att Rishi Sunak är väldigt skämtsamt ber om ursäkt. Men när Expressen skriver sin ingress så låter det ju som att
han är svinledsen.
Väldigt ångerfullt, att han har agerat fullständigt korrupt typ.
Okej, okay, läs vad de skriver.
Så här är ingressen. Rishi Sunak ber om ursäkt efter skovalet. Han anklagas för att ha tagit död på en legendarisk sko. Orden riktas mot Storbritanniens premiärminister efter att han valt att bära ett par Adidas. Nu ber Rishi Sunak om ursäkt, skriver Sky News.
Det är verkligen som typ, nu ber Anna Kinberg Batra i och för sig inte om ursäkt.
Nej.
Men alltså det är verkligen den tonen.
Ja, men precis, som att han typ tagit död på en legendarisk person.
Han satte sig på en liten gullig kanin. Ja. Jag ber verkligen om ursäkt.
I'm terribly sorry. Ja. Men hans citat då till LBC Radio är: jag ber om ursäkt till Samba-gemenskapen, för det är en Adidas Samba som är märket. Och redan där hör man ju att han är lite lättsam kring det.
Alltså, Samba-gemenskapen. Om man tänker att han säger det på brittisk klingande engelska.
I do apologize to the whole Samba collective.
Då community. Fattar man ju att han är så här, lol.
Ja. Känner du till Adidas Samba?
Ja.
Det är ju för mig då en futsalsko, alltså man spelar inomhusfotboll i dem, eller eventuellt handboll.
Ja.
Men de är väl ganska populära nu, va? Lite trendiga?
Eller tidlösa?
Jo, men trendiga.
Hagbar har väl det?
Ja,
hallå, har du på dig dem nu? Ber du om ursäkt? Ja, du har gasell.
Ja, men de är ju snarlika, va? För det är de här Adidas liksom, och så är det tre ränder på sidan.
Det ser ut som sådana man hade på gympan när man var liten ju.
Exakt, och de är väl ganska tidlösa, men jag upplever ändå att de är ganska trendiga nu för tiden.
Ja.
Och då litar jag mer på Emelie än mig själv med det.
Men hon sa inte emot.
Nej, hon sa inte emot. Nej. Snarare tvärtom. Och han... precis, Adidas Samba beskrivs av företaget själva som en av de mest ikoniska modellerna, men det var en intervju då om skattepolitik som Vad lame. Skattepolitik. What
det är
a dork. Allt som förekommer i samma bildruta som du diskuterar det här kommer jag tycka är töntigt nog inte vilja köpa.
Nej.
I förra veckan då så var den här diskussionen och skorna i fråga dök då upp. Sen dess har premiärministern hånats av såväl britter i sociala medier som av kritiker i välkända tidningar. Så det har ändå blivit en grej då i Storbritannien. Till mitt försvar, säger Rishi Sunak, så var jag full. Jag ska bara läsa. Till mitt försvar vill jag säga att jag burit Adidas-skor inklusive Sambas och faktiskt andra modeller i många, många år, säger Rishi
Sunak. De bara, men du är en tönt ändå!
Ja, precis. Var det innan eller efter du blev en fucking dork?
Men har han liksom kostym till de här?
Ja.
Sånt Kent-mode.
Ja, men han har tagit av sig kavajen med kostymbyxor, vad är problemet? Allvarligt talat. Låt Rishi Sunak få leva.
Ja, jag tycker det var ett trendiga skor. Trevligt.
Det är väl en helt normal liksom så mellanchefsstil eller ännu högre chefsstil på något sätt.
Högre chefsstil, ja.
Jag vet inte. Han är ett hängivet fan ända sedan han fick sitt första par i julklapp av sin bror, säger han. Kritiken har ändå varit hård. The Guardians popkulturella reporter Michael Hogan skriver: titta ner på vad du har på fötterna. Om det är ett par Adidas Samba är jag rädd att du måste ta av dem omedelbart och aldrig använda dem igen. Because they are so lame nu efter att Rishi Sunak har haft dem.
Att The Guardian har en popkulturell reporter.
Ja, de har muskler där. Stor relation. Mycket pengar. The Times skohistoriker. Eller okej, de har inte en egen skohistoriker. Det är en skohistoriker.
Det är bara ett skryt om hur bra det går på olika medier utomlands.
Elisabeth Semmelhack. Semmelhack, också sa. Jag brukar äta locket först. Det är därför jag heter Elisabeth Semmelhack. Hon går så långt som att säga att premiärministerns val kan bli dödsstöten för den klassiska träningsskon. Och det är tydligen inte första gången som Rishi Sunak då får utstå spott, men även spe för sitt val av skor.
Men
förra
Gud.
Året så hade han ett par bruna Timberland-stövlar på sig under en presskonferens om att stoppa båtarna. Alltså de som ska över Engelska kanalen, tror jag.
Okay.
Med illegal invandring då. Och då tyckte folk att han hade alldeles för stora stövlar och snart så hade folk photoshoppat bilder där han står i enorma Timberland-skor med sloganen stoppa stövlarna.
Alltså, folk har ju verkligen för mycket tid. Han har helt vanliga skor.
Han har helt vanliga skor.
De här?
Ja, men de har väl en ganska konservativ syn på mode. De kanske tycker att han bara ska ha så svarta liksom kostymdojer till det.
Men varför? Okej, det ser kul ut när de har gjort dem större. Men ja, då känner jag typ att jag hade uppskattat jättemycket om Ulf Kristersson gick ut i ett par Sambas till sin kostym.
Det känns som han verkligen kan gå runt med sneakers och kostym, eller?
Va? Nej.
Inte?
Jag tycker att han bara har lack.
Ja, det kanske han har.
Loafers.
Ja, i och för sig. Jag kanske backar. Jag vet inte, jag bara gissar. Men
Ulf Kristersson sneakers.
Ja, ta den live-googlingen bara innan vi...
Men det är bara olika bilder när han joggar.
Ja, just det.
Jag är en löpare.
Det är han ju verkligen.
Okej, okay, då. Ja,
men då är
men
han
ju så här, ja. Han har ju lackskor.
Ja, där är han. Hade du slutat använda sneakers eller Adidas om du såg Ulf Kristersson i dem?
Bra fråga. Tjetjeniens ledare Ramzan Kadyrov.
Ja, det är ingen duvunge du.
Nej. Han vill sätta stopp för inflytande från andra musikkulturer.
Aha.
Han har liksom, inte bara andra kulturer eller typ stoppa invandringen.
Nej.
Utan musiken, den ska stoppas.
Kul på fest.
Ja, beskedet kom från då kulturministern som numera då är, jag vet inte, de har fått ett uppdrag av Kadyrov som har träffat då lokala artister runt om i Tjetjenien och presenterat ett nytt direktiv. Mm. Att låna musikkultur från annat folk är nu mer otillåtet.
Mm.
Det framgår inte då hur man i Tjetjenien ska kontrollera om en artist till exempel har då inspirerats lite från en utländsk artist.
De måste anställa så Fredrik Strage för att bli någon sån musikpolis som bara, vänta lite, det där låter som afrobeat-influens.
Den åker inte upp på Spotify. Ja,
och då tyvärr, eftersom Kadyrov är en fruktansvärd ledare på väldigt många sätt, kommer de typ avrättas eventuellt. Alltså, ja, jag menar, det blir ju väldigt lustigt det här, men det säger ju också någonting om den otroligt repressiva ledningen, alltså, i Tjetjenien.
Det står,
liksom, får det sagt.
Ja, men det står så här. Musik som produceras av Tjetjeniens artister måste också framöver hålla sig inom ett specifikt långsammare tempo. Så det är inte bara då att det inte får låta som utländsk musik, utan det måste också vara inom 80-116 slag per minut. BPM.
Okej, då kan man inte köra en klassisk huvudaxelklackning och tå till exempel.
Jag vet inte hur många BPM det går i.
Jag tänker mot slutet så går det ju jättefort.
Ah, nej.
Det är det som är hela leken.
Det är ju väldigt sant.
Man får bara köra huvudaxlar, knä och tå på liksom första och andra nivån.
Sen bara
huvudaxlar, knä. Ja, ni vann. Alla klarade det.
Exakt. Problemet med det här då är att Kadyrov är ju då en anhängare till Putin.
Ja,
det vet vi.
Det.
Och problemet med det är att den här orden skulle göra att den ryska nationalsången inte då är tillåten att spelas i det tempo som den ska.
Är den för snabb?
Ja, det står att den ryska hyllningssången komponerades under sovjettiden och håller 76 slag per minut.
Vänta tills Kadyrov får höra om techno typ.
Jag vet.
Med drop dead.
Men det får han inte. Det här är också...
Är inte så här eurodisco jättestort i, jag vet inte, men Tjetjenien, men så
nu är det fördomar som bara strålar.
Ja, men typ att så E-Type är på turné i Ryssland och sånt har jag hört dem prata om fortfarande.
Ja, E-Type kan ju absolut inte vara tillåten.
Nej.
Landets artister måste nu skriva om sin musik för att anpassa sig till ledarens tempo innan den 1 juni. Annars får de inte uppträda offentligt.
Det är verkligen så peak-diktator.
Ja, jag vet. Mm. Det är verkligen speciellt. Det står också så här. Den här nyheten har fått spridning bland medier eftersom tempon mellan 80 och 116 slag per minut är mycket vanliga i musikbranschen. Till exempel teknomusik som då typiskt innehåller mellan 120 och 155 slag per minut.
Mm.
Då blir ju typ en hel genre.
Men jag menar, om ryska nationalsången är för snabb,
jag
då
vet.
Är det ganska mycket som går bort.
SVD har också olika exempel här på mer poppiga låtar som Girls Just Wanna Have Fun.
Mm.
Och Prince, Lady Gaga, Taylor Swift och typ andra genrer. De kommer inte få. Och även ytterst få ABBA-låtar.
När man ska göra det urvalet av exempel när liksom hela summan är all världens musik.
Ja,
till
vet.
Exempel Girls Just Wanna Have Fun. Det är inte okej.
Jag vet inte hur... Det var någon som bara, Tjetjenien. De gillar vi Cyndi Lauper.
Ja. Victor, vår andra producentkollega, skriver att det är inte så att nationalsången är för långsam.
Jo, den är för långsam.
Ja, den är för långsam.
Den originalet är, alltså det var ju mellan 80 och 116.
Som man får
ska de ligga på.
Aha, okay.
Och den och nationalsången är på 76.
Ja, men då är det ju rimligt.
Så mellandelen av huvudaxlar, knä och tå. Inte första delen och inte sista, utan mellandelen.
Man är lite nyfiken på tjetjensk traditionell musik nu då, hur det låter.
Det kommer ju
för det är också att det var dels farten, men också att den inte får vara inspirerad. Det låter ju som en sån riktig, du vet, sån separatistisk podd från 2016. Att man liksom inte får appropriera någon på något sätt.
Ja, jag tänker att det är extremt sjukt och tråkigt för dem som bor där.
Nu ska jag prata om någonting mycket, mycket problematiskt och beklämmande som har utspelat sig. Men ja, jag tar det helt enkelt. Rubrik GP. Smygfotograf hittades gömd under bastubänk, läser jag på gp.se. En kvinna hörde ett konstigt ljud när hon satt i bastun. Hon lyfte på bänklocket och där gömde sig en man med kameran i handen.
Alltså fy!
Det är väl ändå, om det var peak diktator förut, så är det väl peak snuskgubbe nu.
Ja, alltså det
går
var det snuskigaste jag har hört.
Att vara mer en karikatyr av en jävla
pervert.
Vilket omodernt brott. Mm. På alla sätt.
Pervert.
Inte vara pervers, men nu tänker jag att sådana snuskgubbar håller sig hemma. Mm. Med sin dator.
Men precis, men är det så här, bara gå hem till din dator. Vad gör
Googla
du här nere?
Bröst. Ja. Och ha det.
Vad gör du här nere? Man... Du vet att man så här, den här kvinnan typ så här, man blir inte ens arg, man bara blir helt
har du inget internet hemma eller?
Skaffa dig internet, ta fram en dator. Mannen säger sig inte komma ihåg händelsen och menar att han hamnade under damernas bastubänk under ett epilepsianfall.
Ja,
det där känns som ett jävla funkofobt uttalande, inte nog med att han är liksom en snuskgubbe, men att man typ skulle få ett sånt epileptiskt anfall som man bara nu är det jag som kränker det för det. Men att man liksom skakar hela vägen ner så här under en bastubänk och bara börjar filma typ.
Det är också det. Hur, alltså okej då, om vi ska vara välvilliga.
Exakt.
Han fick ett epilepsianfall och trillade ner och rullade in under damernas bastubänk. Varför han nu var där.
Så jävla lång kedja.
Hur fick han upp sin mobil och började fota uppenbarligen med ljud så att någon hörde det dessutom?
Alltså det är ju farligt att få ett epilepsianfall. Du behöver ju få hjälp då.
Han bara, jag skulle ringa ambulansen. Men råkade fota alla nakna tjejer istället.
Men istället så hamnade det där. Jag vet inte hur det gick till, men det här epileptiska anfallet gjorde till att jag liksom gick in i en blackout och hamnade i en bänk i en bastu. Varmt frågetecken. Vad skriver Emily här då? Han skulle förlänga sin parkering enligt sig själv.
Typ, men varför var han i dambastun?
Men det kanske skedde under blackouten då, att han bara och liksom hamnade där under, bara, när han vaknade upp och bara, vad fan är jag någonstans? I en jävla låda, det är supervarmt. Bäst jag bara förlänger min parkering och sen funderar vidare på hur jag ska ta mig ur den här luriga situationen.
Och nej, det är massa nakna tjejer här.
Jag kan nog bli kvar här ett tag. In på Easy Park, snurra på den lilla snurran. Jag kan avbryta den sen, men det är lika bra jag lägger på 4-5 timmar. Vem vet hur länge jag blir kvar här inne?
Det här är så äckligt bara.
Det här var i januari, det här skedde då faktiskt i Örnsköldsvik på badhuset Paradiset. Så här står det, det är Örnsköldsvik Allahanda som rapporterar då att den här åtalade mannen tog sig in på dambastun i det här badhuset. Väl inne lyfte han på locket till den översta bastubänken, satte sig i hålet och la tillbaka locket. Med sig hade mobiltelefonen och en handduk. Och så kom det in en kvinna i bastun då och hon hör konstiga ljud från bänken.
Alltså för fan.
Den här människan mår antagligen inte bra. Och lyfter då på det här locket och där ser hon två kraftiga ben. Hon stänger snabbt locket, går ut från bastun, berättar för de andra kvinnorna vad hon har sett och då går de in för att undersöka saken närmare då. Och mannen kommer då självmant ut. De hann inte gå in för att undersöka saken, för då kommer mannen självmant ut.
Ja,
han sprang upprört och stressat därifrån med rumpan bar.
Ja, han var också naken.
Kvar under bastubänken låg mannens mobilskal, bara av skalet då. Och polisen hittade senare sperma också. Själva på mobiltelefonen fick han däremot med sig och där hittade polisen fotografier inifrån bastun. Så det är därför jag ville inleda med att säga att det är en mycket problematisk och beklämmande olaglig sak som har skett. Men det är också helt liksom bisarrt och befängt.
Han blev bast.
Han är misstänkt för kränkande fotografering och sexuellt ofredande. Han menar dock själv att han inte kan rå för då att han hamnade i bastubänken. I polisförhör som Örnsköldsvik Allahanda har tagit del av berättar han att han bastar hårt. Den aktuella dagen satt han i ångbastun mellan damerna och herrarnas. Han ska sedan ha drabbats av ett epileptiskt anfall och som gör att han inte minns händelsen. Efter att han satt i ångbastun kommer han inte ihåg någonting förrän han började höra röster samtidigt som han kände sig yr. Då lämnade han badhuset och gick till sin bil. Innan han la på mer pengar.
Precis, för som han inte hade fått böter på eftersom han hade uppdaterat sin app.
Åh gud vad skönt.
Nej, så fan vad, alltså att ens hitta på en sån, alltså jag är liksom alldeles för dålig i fantasi för det.
Han är nu avstängd från badhuset. Man kan ju göra sånt. Avvisningsbeslut på det. Det kan man ju tänka är helt i sin ordning.
Ja, det får man säga. Vad mumlar du om?
Nej, att nu fattade jag Emelies skämt Busted, ja. Som du också sa, men jag var så inne i att berätta nyheten.
Jag sa den också mitt när du höll på att läsa något annat.
Ja, det var bra. 4-4, Emelie, för ordvitsen.
Ja, det var roligt. Nu ska vi prata om mat som jag vill veta om du skulle kunna tänka dig att äta.
Svaret är väl antagligen nej.
Du vet inte.
Nej, men absolut.
Isabella Löwengrip. Känd som Blondinbella. Kanske inte längre, jag vet inte. Nej, ändå åt. Hon och hennes sambo Paul Sundvik har precis varit i Japan.
Ja.
Något som går att följa på hennes blogg på Damernas Värld och på sociala medier och i Expressen. Mm. Där jag läser det.
Mm.
Hon verkar ha haft det toppen, men hon kommenterar lite då maten. Japans kök är ju helt otroligt. Jag skulle absolut säga att det är det bästa köket i världen.
Mm.
Men... det är också en upplevelse när kocken står och kastar knivar, säger hon. Mm-hmm. Och de har rätter som vi i Sverige kanske tycker är lite, ja, inte lika goda.
Ja.
Mm. Till exempel fick de in sköldpadda,
mm-hmm,
sköldpaddemos och mycket bebisålar.
Okay.
Och ålar överlag.
Det känns som det är lite sånt man inte får äta i Sverige.
Det får man väl inte.
Nej,
jag.
Det är väl just på ål.
Ål vet vi ju.
Ja, PM Nilsson.
Sköldpadda känns inte så jätteaktuellt, men kan ju inte tänka mig att du kan gå in i salahallen och köpa en sån, va?
Nej, men däremot kan man ju gå in och köpa liksom havsbottens insekter och spindlar, nämligen räkor och kräftor och sådär. Och äta surströmming. Nej, men jag menar bara att det är väl saker som är konstigt i vår kultur också. Men hon påpekar väl det själv, eller kanske hon inte gjorde
det? Det gjorde
hon
absolut inte. I så fall påpekar jag det.
Okej, Isabella.
Hon åt också rå kyckling. Det var
men dör man inte av det? Nej, men det är väl inget bra.
Man kan ju få salmonella.
Ja, man kan säkert tillaga det på något sätt så man inte gör det då, antar jag.
Lite oklart, men det är roligt att hon live uppdaterar här på sin Instagram. Vi har ätit en rå kyckling, och så är det en sån smältande emoji.
Det var väl lite roligt i och för sig.
Okay.
Emelie säger att det är andra gången på några månader vi pratar om Isabella Löwengrips mat, att hon, det var också vattnet i Alperna.
Ja, det var jag som pratade om det.
Men ja, jag minns det lite
vagt. Det kostar 800 kronor.
Just det var så jävla dyrt. Hon är ute och reser väldigt mycket och skriver om det.
Hon har ingen klimatskam.
Nej, men vad är det mer? Alltså det var sköldpaddsmos, det känns ju, jag vet inte. Men det här är så himla kulturellt bara, det bara känns som att sköldpadd är så gulliga. Vi har dem som husdjur hemma och det känns jättejobbigt att äta mos av det.
Ja, det...
Turtles-fan sen barnsben.
Men de gör det med miso i en omelett som ett grötigt brunt mos. Mm. Och sen lägger de på stekt sköldpadda.
Åh, så gott. Kolla på de här knivarna samtidigt. Jonglera.
Så kanske det blir bättre. Ja. Jag ska också säga att hon har startat ett nytt företag. Ett AI-företag.
Isabella Löwengrip?
Japp.
Wow.
Hon verkar ha inte jobbat på några år. För att hon sålde väl allt. Ja, det gick åt helvete på olika sätt.
Ja, det är väl det som jag liksom minns av hennes senaste karriär.
Ja, men sen hade hon ju
det
här skönhetsmärket.
Ja, och det gick inte
piss då. Inte gick piss som hon sålde.
Ja.
Så hon, och nu då, igår morse, så kunde hon avslöja att hon är ny vd för ett AI-företag med säte i Göteborg.
Sådär, ja.
Så hon kanske kan komma hit.
Ja, det kan hon väl göra då.
Ska vi
kan väl ha lite... ja, vi kollar det.
Mm, låt oss.
När vi ändå rör oss i kändis- och nöjes-Sverige så tänkte jag att vi kan prata kort om att Teos, popstjärnan Teos med Z, han byter namn. Jag har vuxit upp, säger han. Han vill satsa på mognare musik och då ska Z bort. En total
rebranding. Han heter alltså Teo.
Nu heter han Teo. Jag känner att jag har gjort allt det där med att vara en barnartist. Och han slog igenom på TikTok då under namnet Teos, eller Musical.ly som det hette på den tiden, skriver Aftonbladet. Där jag läser det här. Och då var han 11 år gammal, idag är han 18. Och han känner då att det här Teos, det var någonting som han bara hette där på Musical.ly som han hängt med. Det var väl ungefär som att jag spelade Counter-Strike och hette liksom så... typ Atomic med en 4.
Ja, men alltså det är klart,
underscore, stor bokstav.
Alltså det är ju precis som att min första mail var fannybunny89 @hotmail.com. Inte fan vill man ha det som.
Hette ju du som journalist ända till förra året.
Om ni vill maila mig så är min mailadress fannybunny89 @gp.se. Hör av er! Men jag tycker liksom att han ska inte behöva...
Nej.
Jag håller med. Det var ju dåligt namn från början dessutom.
Ja, men då har han också 11.
Tills.
Och då heter man... Då lägger man in ett Z när man är 11. För det är objektivt den coolaste bokstaven även om man är vuxen. Z, så är det ju bara. Och nu har han lite ny musik på gång. Då den är lite mognare, säger han. Dagar som aldrig tar slut heter en ny låt som han håller på med då. Det är lite student-vibe, säger han. Vi hade studenten i åtanke när vi skrev den här musiken. Väldigt festaktig och lekfull, den är väldigt poppig och så vidare och så vidare, men på ett mognare sätt. Vad menar du när du säger att den är mognare? Frågar Aftonbladet. vad menar du med det? Är det så moget med studenten? Då säger han så här. Den är lite så, höjer flaskan. Och det är inget jag sjungit om innan.
Men gud,
ja.
Hur gammal är jag?
Ja, men nu är han 18. Så han liksom direkt fick börja dricka och så gjorde han en sån supalåt.
Vi dricker kava.
Nej. Ja.
Det funkar ju oftast.
Så om det är
med såna låtar, va? En studenten.
Ja, om det är en mogen stil då, att man höjer flaskan. Det är verkligen en ung persons definition av en mogen stil. Att man höjer flaskan.
Vi tror att det är så. Jag ska lämna på förskola och förlänga min parkering i appen.
Men liksom så här, ingen skugga över Theo.
Nej, verkligen.
Alltså han är ju 18 år. Då är ju det. Allt
Lev
handlar ju om perspektiv.
Theo.
Ja, vi börjar väl tänka på refrängen.
Ja,
gör vi fan, va?
Det ska.
Jag har gått igenom den nya migrationspakten som EU klubbade igenom igår, som ska innebära då strängare gränser för EU bland annat.
Japp, jag pratade om Ebba Buschs AV som spårade ur lite och där ord lite står mot ord. Vad hände egentligen?
Mm.
Vi får se om vi får klarhet i detta.
Per Sydvik, vår grävkollega, var här också och berättade en häpnadsväckande historia om en skolkurator som lurade folk på pengar och röjde ett HVB-hem. Lyssna gärna tillbaka på det om ni missade, för det är en jäkla story, eller läs den på gp.se.
Ja.
Vi är tillbaka imorgon igen. Det blir lyssnarquiz bland annat. Jag har redan börjat fila på en rond. Vi kommer hinna med en hel del annat också.
Ja.
Nyhetsshowen heter vi på Instagram. Emil Hagbard heter producenten idag. Du heter Fanny Wijk, jag heter Kallberg. Ha det gött, hej!
Hej!
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.